En podcast från Aftonbladet.
Podcasten presenteras av Oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Boom, boom, boom. Slå, slå.
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.
Vi är redo. Då kör vi den här vanliga fast lite mer riktat nu. Vad åt du till frukost?
En banan, en ostmacka, omelett, bacon och gröt. Samma varje dag när man är på landslaget.
Ja, det här är ju den vanliga ljudtestfrågan. Men vi sitter här två dagar före matchen mot Schweiz med Hugo Larsson. Och jag frågar dig eftersom i en intervju med The Kicker berättade du att du äter samma frukost, samma kvällsmat varje dag till vardags. Är det så? Fortfarande?
I princip, ja. Det är rätt likt det jag sa precis. Brukar jag äta till frukost. Även där nere. Ja. Det är väl tyskt bröd, tysk omelett. Annars är det väl samma sak. Så att, det håller jag fast vid. Ja.
Är det fortfarande så att du vill lägga på dig lite kilon, eller?
Det vill jag, ja. Nu när vi har... Det är ju engelska veckor fram till februari, tror jag, om jag inte har fel. Och sen beroende på om vi går till Champions League så blir det väl ännu längre. Så det är inte jättelätt. Du springer ju mer än vad du hinner äta liksom. Men jag försöker äta så mycket jag kan.
Engelska veckor, jag översätter för lyssnarna som inte vet. Det är vad man i Tyskland kallar intensivt spelschema. Med dubbla matcher och sådär i veckan. Hur hanterar du dem?
Försöka sova bra. Försöka ha en positiv inställning. Det brukar hjälpa ganska mycket också. Ser man på det som något jobbigt så blir det jobbigt. Men någonstans är det ju det vi kämpade för hela försäsongen. Att ja, nu hamnar jag i Champions League. Men att liksom få de här veckorna där du spelar hela tiden. Så att bara njuta och försöka ha det så roligt som möjligt.
Jag tänkte backa lite. Du är hyfsat färsk i landslaget fortfarande. Alla är inte superbekanta med dig kanske. Du är född i Svarte utanför Ystad. 1000 invånare ungefär. Det jag vet om Svarte är att ni är kanske bäst i Sverige på att döpa era idrottsklubbar. Vad heter din moderklubb?
Farlo.
Skärlo?
Vad finns det med? Vad menar du?
Brottarna, var brottas man i Svarte?
Vad kan det vara? Charlottenlund kanske?
Marsvinsholms IF.
Marsvinsholm. Ja, okej.
Okay. Så Skärlo och Marsvinsholm, det är kvalitetsnamn, eller hur?
Har du googlat upp det?
Det måste man ha koll på. Du, hur var det att växa upp där?
Nej, jag tror det var rätt bra och nyttigt. Mina föräldrar bodde i Malmö innan de fick mig och min syster. Så ville de väl ut, de båda kom också från liksom lite mindre byar och så. Så ville de att vi skulle få samma uppväxt. Så att... Det var kul. Man fick många bra vänner från lilla byn. Man kunde liksom gå ut på eftermiddagen på kvällen utan att föräldrarna var nervösa eller rädda att någonting skulle hända. Utan man bara sprang över till grannen eller samlades på en fotbollsplan eller vad det nu var. Så att det var väl ganska fritt och liksom roligt. Och jag tror en ganska bra uppväxt.
Var det självklart att det blev fotboll för dig?
Ja, men det var det nog ändå. Jag tror jag började med den när jag var 3 redan. Mina föräldrar var mina tränare tills jag var 9. Så att de pushar väl in mig i det spåret. Sen så vet jag att jag har gjort både tennis och handboll. Men var väl bara liksom sidospår som fanns med ett litet tag. Men ja, det var självklart.
Hur tidigt var det uppenbart för dig att du hade liksom en fallenhet och en begåvning i fotboll?
Det var väl rätt bra ganska tidigt. Men när man är ung så vet jag inte hur mycket liksom, man tänker på det. Jag tror jag var 12-13 när jag var över... I Bolton första gången vann någon sån här kamp i Höllviken. 60 spelare var med. Så valde de väl ut 2 som fick åka över till Bolton i England och ja, egentligen inte provspela, men var där i en vecka och se deras miljö. Året efter det tror jag blev scoutad av Chelsea. Så det hände ju ganska tidigt och blev liksom inbjuden till att åka till London igen och få denna gången träna och spela med Chelsea. Så att det hände ju ganska tidigt. Sen hade jag väl en liten svacka när alla började växa. Men, ja, men vid 12-13 så var det väl någonting extra.
Och då var du anfallare fortfarande, eller?
Det var jag.
Var det fysiken som gjorde att du fick flytta ner? Eller var det att någon såg att det var din riktiga position? Eller?
Sluta väl göra mål.
Eller var det så?
Ja, det är möjligt. Jag tror jag har varit runt på de flesta. Så det var anfallare, sen gick jag ytter. Och sen wingback någon tid i U16. Det var väl då folk började växa, så att det är möjligt att det var liksom någon sån anledning. Och sen hamnade jag inne på mittfältet. vilket passar mig bäst.
Finns det någonting du saknar med att vara målspruta? För du vräkte ju in mål liksom, i ungdomslagen och sådär. Finns det något där, av det som du kände att det där var kul?
Jag tror känslan att jag har mål kanske är lite häftigare när 60 000 skriker med dig. Men det är liksom ändå den här kicken man får. På samma sätt som man fick när man gjorde mål när man var 12. Liksom. Så att, det får man inte lika ofta. Första säsongen tror jag gjorde 6.
Mamouche. Ezekitike on for Larsson! Another sumptuous goal for Frankfurt!
Nu har jag haft en väldigt defensiv roll i början av denna säsongen, så att jag inte ens i närheten. Så knappt jag har skjutit denna säsongen, så att det är lite skillnad.
Är det en mer formulerad sexa i Eintracht Frankfurt i år eller?
Ja, det har varit det i de första matcherna. Ja.
Kan ta den direkt eftersom du lyfter på den, så... Det är en spännande höst för dig då med landslaget, så ni är satta under press nu. Liksom. Det läcker för mycket, det kommer in mål, onödiga och billiga mål och sådär. Och du kommer från Eintracht Frankfurt där ni släpper in ännu fler mål. Det är liksom avsnittande 3-4 insläppta de senaste 4-5 matcherna. Släppt in flest i ligan och sådär. Vad beror det på i Eintracht Frankfurt fall att ni läcker?
Ja, nej, som du säger, jag tror vi har gjort en av de flesta målen, men sen har vi också släppt in, så att det är riktigt Lazio-Leiban-fotboll. Men ja, vi har med ett bra lag och har liksom inte lyckats täppa till. Men även mot sämre lag. Det har väl ganska ofta varit liksom individuella misstag. Jag tror nu senast mot Bayern så försöker väl vår kapten och kanske framförallt bästa spelare rensa, men lyckas inte riktigt. Och det hade liksom inte hänt för säsongen. Sen när du släpper in så många mål matcher i rad, så beror det väl inte bara på liksom individuella grejer, men det är väl absolut en av ursäkterna.
Och när det gäller Sverige och landslaget, vad har ni landat i för analys av förra samlingen?
Några olika. Vi kollar väl på många klipp här första dagen. Liksom vad vi kan göra bättre och vad som gick fel. Och var faktiskt en ganska öppen och ärlig diskussion kring vad vi spelare tycker, vad tränarna förväntar sig av oss. För att någonstans liksom ta fram den här idén framåt. Inte bara tränarstaben, utan även vi som ska göra jobbet på planen. Så att, jag tycker det var nyttigt och bra. Vi kom fram till några saker som 100% kommer hjälpa till. Så att, får vi förhoppningsvis visa på fredag.
Min bild av dig är ju att du är ganska analytisk i ditt sätt att se på fotboll. Det och att du drivs liksom av att du har ett stort självförtroende i det du gör. Du vill vara en del av lösningen, du vill ha bollen, du vill dominera, styra rytm i matcher och sådär. Ta självförtroendet någonstans stryk av när då resultaten går emot och när det läcker lite bakåt?
Ja, jag har ljugit om jag har sagt annat. Det är klart att jag tror självkänslan försvinner väl inte, men självförtroendet, det här liksom som kan byggas upp och ner på en aktion eller på en dag. Det är klart att den tar lite stryk när det ser ut som det gör. Men det är också det positiva med att du sen slår en bra passning eller att du vinner nästa match, så är det tillbaks på kanske bättre än förr. Så att det går snabbt med sådana saker. Men ja, det har varit lite halvsegt senaste veckorna.
Det är också speciellt med ett landslag, alltså ett klubblag, så kan man ju bestämma sig för att Hugo, nu har du 5 matcher på det här. Du ska växa in, du ska in i systemet, växa i din roll och så vidare. Ett landslag, så det är så få matcher ju. Och Jon Dahl Tomasson, han går ju mycket på form och sådär. Hur någonstans ska man ha den balansen i att så här, bygga ett lag över tid samtidigt som se till att ha spelare i form och så? Är det svårt att lösa det, tror du?
Ja, någonstans så fick han väl 1,5 år innan vi började här VM-kvalet. Så att han hade väl den tiden på sig att liksom sätta sin elva lite, eller kanske framförallt sätta sina idéer. Sen tror jag, som du säger, så är han väl en sån tränare som liksom inte är rädd för att byta, utan kanske inte bara lita på de 11 som startade den första matchen, utan kan ha liksom kanske en 15-16 spelare som han ser som startspelare istället. Så att det är väl fördelar och nackdelar med sådana saker. Jag tror för alla oss spelare så känner man sig väl alltid att om du är gubbe 12-13 så kan du faktiskt förändra din situation. Vilket jag tror kan liksom få en grupp och kanske prestera på ett bättre sätt. Ja.
Men tror du att, alltså nu möter ni Schweiz här då, som har Ja, man räknar efter en 700 landskamper drygt i sin startelva och sådär. Och de flesta är 28, 29 år, 30 plus vissa. Att de är ett färdigt lag. Har du en känsla av att ni inte riktigt är ett färdigt lag än? Att ni som kollektiv inte är så långt fram?
Jämför med dem så är vi väl kanske inte riktigt det. Jag tror vi sa det första dagen. De hade väl en snitt på 60 landskamper i startelvan, så som du sa. De förra matcherna. Så att det är klart det är skillnad från hur det ser ut i vårt lag. Men sen samtidigt så liksom, kollar man på elvan vi hade senast eller liksom, som vi kommer att ställa upp med på fredag, så tror jag spetsen i vårt lag kan väl man argumentera för att den är mycket högre och bättre hos oss. Så att det är klart att det finns fördelar och nackdelar med hur de har det och hur vi har det.
Ja, men det är det som är så alltså, kul, kanske fel ord, men lite spännande i alla fall. Att jag kan själv tänka inför matchen på fredag att det kan vara 0-3. Schweiz kan leda med 3-0 i paus om de gör den matchen de har gjort, de 9 matchen som de gjorde mot Kosovo. Men får Sverige träff så kan Sverige vinna med 5-1 också. För att så höga är höjderna i laget. Känner ni på samma sätt?
Ja, jag vet inte om vi har känslan av att det kan stå 3-0 i halvlek. Men det hoppas jag ingen tänker. Men ja, det är klart. Det är väl någonstans så det har sett ut. Att liksom höga toppar och ibland lite för låga dalar. Så att ja, det blir väl lite så när man har lite yngre lag. Och som du säger, den här spetsen. Sitter allting och liksom balansen är där i laget och så kan det ju bli hur bra som helst. Och du kan helt plötsligt slå de bästa lagen i hela världen skulle jag tro. Medan du också kan göra sådana matcher som vi gjorde senast. Så att, får vi väl bara göra bättre så att vi liksom får bort de där grejerna. Men det kommer väl med tiden förhoppningsvis.
Om vi återvänder då till din resa hit och så. Jag tycker det är fascinerande. Jag vet att jag reagerade lite när jag såg när du skrev ditt A-kontrakt med MFF, med Malmö FF, ditt första A-kontrakt. Andreas Georgsson som var sportchef sa att vi tror jättemycket på Hugo och så vidare. Och att han har också gått igenom tuffa perioder, haft motgångar i karriären. Så å ena sidan så fanns det motgångar, sen så gick ju allting väldigt, väldigt snabbt. Men kan du berätta lite om motgångarna som han refererade till? Var det fysiken då, att du var sen?
Jag tror det var anledningen till varför det blev de här motgångarna som jag pratade om, som man kanske idag tänker, det är väl ingen motgång. Men där och då så lyftes väl alla i min ålder upp förutom 3 spelare till U17. Och jag var en av de 3 som fick stanna kvar i U16 och liksom spela med dem som var 1 år yngre där, 1 år till. Vilket inte var jättekul. Där och då minns jag att jag såg det som liksom ett misslyckande att inte få följa mig upp. Så att det var väl en av grejerna. Jag kom inte med i landslaget tidigt. Jag fick liksom någonstans fick jag vara med i Future Team, men sen kom corona. Så att det var ingen landslagssammanhang eller någonting fram tills jag var 17 tror jag. Så att det var väl många grejer som hände för andra spelare i min ålder. Men som inte riktigt hände för mig. Och det var väl det han pratade om. Att jag ändå lyckades ta mig förbi de andra på något sätt.
Alltså det är intressant med just Future-satsningen som då var ett landslag för de som var sent utvecklade fysiskt. Om man kollar på truppen jag har här. Du var i alla fall med i Future-laget då. Yasin Ayari var med där. Daniel Svensson var med där. Kanske någon mer som jag har glömt. Så det visar ju på att den tanken är inte så dum. Att man inte bara går på de som är fysiskt långt framme under de här tidiga pubertetsåren.
Nej, verkligen. Antagligen så kom väl de heller inte med i liksom riktiga landslaget när vi var 15-16. Så att då fanns det här istället och det fick väl en att tro på att man kan sitta här en vacker dag, vilket det nu har blivit. Men kan väl vara det som liksom gav en extra bränsle och energi till att fortsätta tro på det och kämpa hårt varje dag. Och ja, det har ju uppenbarligen visat att inte bara för mig utan för andra spelare också så funkar det. Så att jag tror att det är en vettig och riktigt bra satsning som liksom svensk fotboll har gjort nu sedan många år tillbaka. Va?
Ja. Alltså det var snart 10 år sedan tror jag som okay. Drog igång det där. Vad känner du själv att det finns ett värde att vara en sån alltså, förebild då? Att kunna visa för de småttingarna där ute som är 13-14 och som känner att ja, tåget har redan gått?
Ja, men jag tror framförallt att liksom, man kan vara ett exempel och ett namn och en resa de kan ta upp och visa för de här spelarna som kan få komma till Future Team och är lite tveksamma till är detta här verkligen bra eller så. Att du ändå kan komma och vara upp med landslaget tidig ålder eller komma senare för den delen. Så att framförallt den delen är väl rolig att de kan använda ens egen resa som ett exempel. Hej, Sverige!
Jag upplever dig som så oerhört rotad. Liksom. Alltså, du har ett självförtroende som känns... Som, du bottnar i självförtroendet också, inte bara ord, utan att du har verkligen den bilden av dig själv. Har det alltid varit så, eller var det någon som svajade de åren också?
Men det gjorde det nog. Jag tror det faktiskt svajade lite då. Sen tror jag kanske att jag tog mig ur det som har gjort att man har en lite grund att stå på idag. Att jag i tidig ålder fick gå igenom någonting som kanske för andra inte låter så tufft, men som jag upplevde ganska tufft. Man hade nära vänner som fick göra det man själv ville, men man blev liksom bortvald på något sätt. Fast att jag liksom gav allting så blev man inte belönad. Så att det ligger väl säkert någonting i det. Flyttade till Malmö FF när jag var 12 och fick liksom den kulturen som sitter i Malmö in i mig själv vid tidig ålder. Så att det är väl de sakerna som liksom har följt med sen jag var ung.
Var det en stor skillnad liksom att vara en medelklassgrabb från Ystad eller strax utanför jämfört med Malmö-mentaliteten, bobbigheten och kaxigheten där?
Ja, det var det. Det var liksom Ystad, det var i och för sig många föräldrar som blandade sig i Malmö också, men det var liksom lite lugnare klimat i alla fall mellan oss spelare. Det var väl föräldrar som stod och sa att man skulle spela där och den skulle spela där, men mellan oss var vi alla vänner på något sätt. Medan så kom jag in där vid 12-13 och helt plötsligt så alltså satt bredvid där i omklädningsrummet, var kanske inte din... nära vän på grund av vad som hände på planen. Liksom. Vilket jag inte alls hade fått vara med om i Ystad. Så att, det tror jag absolut har format en och formar väl egentligen alla som går igenom den vad är de kallar den himmelsblå vägen. Ja. Just det.
Hur såg dagarna ut då? Alltså, var det långa dagar med akademin inte, och du bodde kvar hemma fortfarande?
Ja, jag bodde ju i Svarte, så att jag minns att jag tog 6:35-tåget från Svarte varje dag. Sen så gick vi väl 2 lektioner i skolan, 8-10, hade fotbollsträning till 12, käkade lunch, 2 lektioner till. Sen satt man väl och väntade tills klockan 5 var fotbollsträningen. Så att 5-6-7 och sen körde vi hem, så var väl hemma 8. Så såg väl 4 dagar i veckan ut på något sätt. Så att det var långa dagar ibland, ja.
Det kräver en viss övertygelse också.
Ja, man ska vilja det, och någonstans så hade jag 2 stycken med mig från Ystad också, så att gjorde väl saker och ting lättare. Min pappa jobbade inne i Malmö så han kunde köra mig hem några dagar, så att det är sådana saker som underlättade och fick liksom resan att vara rolig också.
Apropå din pappa, jag ska läsa innantill här, visst att jag har gjort min research och så. Jag frågar varifrån du har fått din mentalitet och sådär. Så här skrevs det då i researchen om din pappa Jonas som var energi- och miljöchef. Så här står det på internet om honom när han slutade då. Att han spelade en viktig roll i att Stena Fastigheter sänkte sin energianvändning med 30% genom investeringar i smart teknik, automatiserade system och dedikerad personal. Det låter som en så här bra arbetsbeskrivning för en innermittfältare också. Är det ungefär det som du sysslar med där?
Man blir glad av att höra detta. Ja, nej, han gjorde väl ett bra jobb där, tror jag.
Automatiserade system, dedikerad personal och smart teknik. Är det du jobbar med till vardags?
Ja, om du översätter det i fotbollstermer så kan det nu stämma, ja.
Ungefär så.
Så att, ja, det är möjligt att, eller garanterat att jag får saker från han och mamma där hemma också.
Mamma rektor, eller biträdande rektor. Antar att det ställer också krav på att du skulle sköta den biten av din uppväxt också med skolan?
Ja, det gjorde det. Det var väl inte krav, men bara att om jag inte försöker så får jag en väldigt besviken mamma. Så att, det är väl samma sak.
Det är det värsta man kan få, ju.
Det är värre än det andra. Nej, så att, det var väl inget tvivel om att jag skulle i alla fall försöka. Sen fick jag väl inte min examen. Jag missade väl med 2 ämnen, tror jag, till slut. Men gav väl inte upp. Jag var inte i skolan sista 1,5 året. Så fick ta hjälp av henne där hemma och göra läxor.
Bra det. Du sa att ni var ett gäng från Ystad som hade åkt till MFF. Då. Lukas Björklund var ju den andra stora talangen i årskullen från Ystad. Han gav ju sig iväg ut i Europa tidigare än vad du gjorde då. Ungdomsproffs i Milan och sådär. Och fick sen vända hem Danmark och nu är han i BP och sådär. Var det självklart för dig att inte ta den vägen, att etablera dig i Sverige innan du gav dig ut i Europa?
Ja, men jag tror den möjligheten i och med att jag var liksom liten och kortväxt när de klubbarna börjar komma och rycka i svenska spelare, vilket är väl vid 15-årsåldern, så var jag väl inte lika långt framme, så att jag hade väl inte riktigt den möjligheten på samma sätt. Och undvek väl det dilemmat och liksom valet han stod inför att antingen göra det eller bli kvar. Så att nu har han väl lyckats ganska bra ändå.
Det får man säga, han försörjer sig ändå på sin fotboll och det är inte alla som gör det. Hur bra trivs du i Frankfurt? Ja. Jag såg att du till och med har gjort din, eller ett tag sedan nu, men att du gjorde din första tv-intervju på tyska och sådär. Hur går den biten?
Jag var tvungen att göra den för att bli av med tysklektionerna.
Så att, ja, var det så?
Ja, de har så en regel. Jag vet inte om de följer den längre dock, men när jag kom så var du tvungen att gå 1,5 år. Eller göra en tyskintervju när du klarade. Så att, jag gjorde ju det efter ett år, tror jag.
Det var din tenta kan man säga. Så.
Det var min tenta. Har du sett den?
Jag har sett den, ja.
Imponerad.
Mycket bra. Mycket, mycket bra.
Ich denke, gute ist ein bisschen lustig, aber ja, ist normal. Ich denke, deutsche und schwedische Sprache ist dasselbe. Das ist auch eine Meinung, warum ich liebe Frankfurt und Deutschland.
Ja, nästan att efter det så slutade jag gå på lektioner och pratar väl egentligen... Man lär sig egentligen mer av att inte gå på lektioner, liksom bara lyssna, lära sig och våga prata än att sitta vid en skolbänk. Så att, det är väl det jag gör idag. Kan liksom lätt göra mig förstådd och förstår väl egentligen allting. Så att, det är faktiskt bra med den där.
Och den tyska mentaliteten och så, förstår du den rakt av också?
Ja, den är väl inte jätte, liksom, långt ifrån den svenska. Kanske lite mer hård och rak. Men det är någonting jag trivs i. Ja.
Det gjordes mycket av det när Jon kommer och tar över och sådär. Att ni hade en minikonflikt eller så. Men jag kan tänka mig också, alltså, därifrån som Jon kommer, därifrån som du hade din klubbvardag, så fanns det ingenting konstigt i att ni hade den dispyten, om man vill kalla det.
Nej, det är väl lite mer vanligt än liksom, när Sverige ska se på våra ordval och sånt, så blir det väl liksom en större grej än vad det kanske var för oss två. Sen är det klart att vi är i Sverige, så att då uppfattas det ju på det sättet. Medan för oss två så kanske det inte var lika stort som det blev utåt sett, men skönt att den delen är över nu.
Mm. Om man då inte känner igen sig där, så det skiljas på ett sätt utåt. Du upplever på ett sätt, Jon upplever på ett sätt. Finns det då skäl att ni reder ut det? Liksom? Att, bara så att ni är på samma nivå, samma bild, att ni har samma bild av en sån sak?
Ja, det blev ju så.
Ja.
Jag tror han ringde mig efter samlingen där när jag hade åkt hem väl efter en vecka eller två. Så att vi fick liksom prata ut och som lösa det internt på något sätt. Sen fortsatte det väl leva ett litet tag till, i alla fall tills jag kom på nästa samling. Så att... det var okej innan.
Om man kollar på Eintracht så, för mig så är den, alltså klubben är det, supportrarna alltså, är ju kända för er att följa ut i Europa och sådär, som är i princip nästan bäst i hela Europa. Och det andra är då att talangfabriken Eintracht Frankfurt, alltså Marmouche gick dyrt, Colomani gick dyrt, Ekteke gick i somras väldigt dyrt. Hugo Larsson kommer att gå dyrt. Eller, alltså, är det en faktor när man liksom väljer en klubb att se att det här är en klubb som fostrar, ger talangen chansen och sen säljer de vidare?
100%. Jag visste ganska tidigt att jag ville gå till Tyskland. Och när en klubb som Frankfurt kommer så blev det väl ganska självklart. De hade liksom inga problem med ekonomin till Malmö eller till mig själv. Så att, vilket kanske andra klubbar hade också. Men att vara i en sån klubb som liksom satsar så mycket på unga och inte har något problem och slänga in en 18-19-åring i en stor match för att de har gjort det innan och det har funkat gör ju att man känner en trygghet i att komma dit. Bara liksom den fotbollsdelen, men även delen utanför fotbollen. De vet hur man ska ta hand om unga, de vet hur man ska få dem att känna sig hemma. De lägger stor vikt vid att liksom hjälpa oss som ganska många flyttar ensamma dit, jag tror. Pratar med någon, Love kommer nu från Bromma-pojkarna. Vad jag förstod det som så flyttar han ensam. Har väl knappt flytt 18 liksom. Men det finns inga tvivel om att de inte kommer liksom få han att känna sig hemma direkt och ta hand om han. Så att, det är sånt som man kanske inte ser som supporter när du kollar på matchen. Men jobbet de lägger bakom för oss unga spelare är enormt.
Det är ju jävligt tidigt, ursäkta språket, att prata om efter karriären och sådär. Men vet att du redan har de tankarna och sådär. Du är en fastighetsmagnat. Att du kikar på fastigheter och sådär. Och har investerat lite upp i Norrland. Vad kan du berätta om det?
Hur har du fått fram det?
Jag gör min research.
Det är bra. Ja, nej, men jag tycker väl den delen är ganska rolig. Jag är väl investerad i 4 privata bolag nu där jag sitter med som delägare egentligen. Får väl något mejl i månaden man ska skriva på och liksom läsa under, så att det är ganska roligt tycker jag. Man har ganska mycket fritid som fotbollsspelare och många brukar väl säga det efter karriären att de ångrar att de inte startade innan de var 28-29 utan att de borde göra det tidigare, och jag har väl hållit på med detta nu i 2 år sedan jag var 19 tror jag, så att det är nog någonting jag kommer tacka mig själv för i framtiden skulle jag tro. Och någonting som jag idag tycker är väldigt roligt. Så att det är väl en del av mitt privatliv. Liksom.
Hinner du med att spela FIFA och tatuera dig också eller som alla andra proffsare? Eller försakar du den delen av livet?
Ja, nej. Tatuering är inte min grej och PlayStation och sånt har jag faktiskt lagt åt sidan. Så att, jag gör faktiskt inget sånt. Nej.
Du, bra. Den sista frågan då innan vi släpper iväg dig. Schweiz på fredag. Hur ser den matchen ut i ditt huvud? Vad är det ni korrigerar och gör bättre och vad får ni för utveckling av det?
Nej, men vi ändrar väl några saker liksom i liksom kontringsskydd och liksom hur vi ska stå lite defensivt, men även vissa offensiva grejer, så att vi vet att Schweiz är ett lag som vill ha mycket boll och vill ha kontroll på matchen, och från min vinkel kan det väl vara ganska okej när vi har de spelarna där framme som vi faktiskt har, så att vi ska nog inte vara oroliga och rädda för att de också kommer vilja ha boll och ha bollen stundtals, utan när vi väl tar bollen så att vi spelar framåt och ganska snabbt, för att då kan vi utnyttja de spelarna vi har där framme.
Och med Hugo Larsson från start.
Får vi se.
Tack Hugo.
Tack.
Härligt Sverige!
Tillsammans är vi starka. Tillsammans är vi jävligt starka.